predikade. Och det var så att då var det Daniel Åström som spelade in predikningarna och la ut dem på hemsidan. Och när jag tittade på det där så stod det då att jag hade predikat Lars-Erik Lundberg, och sen stod det hans sista predikan. Och det var ju lite roligt. Jag förstod ju vad han menade. Det var sista predikan innan jag flyttade, naturligtvis. Men det blev så att jag kom tillbaka, så nu står jag här igen. Och det är ju så att stå här och predika, det är ingen lätt uppgift. Det är svårt, och man känner sig aldrig så ödmjuk som när man antar en sån utmaning. Så det har varit lite jobbigt, men nu står jag här. Och jag ska berätta en del. Jag kommer att vara lite personlig. Jag kommer inte att ha någon strukturerad undervisning, utan jag kommer att prata lite grann fritt ur hjärtat. Men för 3-4 veckor sedan så ringde Sven-Erik Sund till mig och frågade om jag ville predika. Och jag var ju väldigt tveksam, och jag sa att det där vill jag fundera på och återkomma. Men sen hände det saker och ting den där dagen som var ganska märkligt. Därför att Ingela, vår yngsta dotter, bor i Umeå. Hon skrev en uppsats när hon gick på gymnasiet om kvinnans plats i församlingen. Och den där uppsatsen var på vift. Hon hittade den inte, så hon trodde ju att den var hemma hos mig då. Så jag lovade att jag skulle gå ner i förrådet i källaren och titta. Och där hittade jag en mapp, och i den där mappen så låg den här uppsatsen. Så hon fick den då. Men det fanns ett annat dokument i den där lådan som jag hade glömt bort att det fanns överhuvudtaget. Och det var ett dokument som beskrev väckelsen hemma i Pitebygden på 50-talet. Jag växte ju upp där i Piteå. Och så började jag läsa. Och så blev jag påmind om allt vad som hände under den där tiden, i början på 50-talet. Och det var ju fantastiska saker. Hur människor blev frälsta på olika sätt. De fick böja knä vid mjölkpallen. Många av er vet inte vad mjölkpall är. Men de satt på en pall och mjölkade korna och fick syndanöd. Och det fanns ingen annan väg än att böja knä och lämna sig åt Gud. Andra fick göra det i skogen när de högg timmer. Böja knä vid stubben och lämna sig åt Gud. Det fanns en nöd för evigheten. Det var vanligt på mötena i bönhuset att vi sjöng en sång som hette Innanför eller Utanför. Var ska du stå en gång? Den sång som stod i Sions toner, det här var alltså i EFS-miljö. Och hela den här väckelsen, den präglades ju utav syndanöd. Jag minns det kom folk hem till oss på natten. Därför att de hade kommit i syndanöd. Och de visste inte hur det här skulle gå. Och så fick man lämnas åt Gud. Och det fanns många exempel. Jag kommer också ihåg en man som ställde sig upp vid ett möte och berättade om att han hade fått en biljett på himlatåget. Och den var gratis. Och han pratade om det här med himlatåget som han hade fått plats på. Och det, jag försäkrar att det var inte ett torrt öga. Det fanns inte ett torrt öga i gudstjänsten. Och jag kan tänka då när jag tänker tillbaka på det här. Att vi hör inte så ofta talas om evigheten idag. Vi vill gärna bli frälsta. Men är det för evigheten som vi vill bli frälsta? Eller är det för att få ett bra liv på jorden? På den tiden så var det inte så mycket prat om helande. Min pappa till exempel, han hade polio. Så hela vänster ben var förlamat. Och han smet iväg till Philadelphia kyrkan i Stockholm för att få förbön och bli helad. Men han sa inte, han talade inte om det, för det var ju lite sådär. Det var inte aktuellt. Och onda makter, onda andemakter, det fanns inte i Sverige på den här tiden. Det fanns bara i Afrika. Idag är det annorlunda. Idag har vi upptäckt att de här andemakterna, de finns. Jag tror ju att det är så att det här med evigheten och evighetsperspektivet, det finns ju hos oss i vårt undermedvetna. Men jag tänker att vi behöver prata om det. Vi behöver påminna oss om att vi lever för evigheten. Det är därför vi är skapta. För att dela evigheten med Gud. Och det ena utesluter ju inte det andra. Vi vet också att, det står i Bibeln att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det primära, det är målet. Evigheten. Sen löser sig det andra också. Jag tror att min pappa hade en grej. Han var ju mån om att vi skulle vara med på vägen. Alla, vi är fyra syskon. Så att när vi kom upp i tonåren, de tidiga tonåren, så då köpte han en sångbok. Han köpte en Sions toner som vi använde inom EFS. Och så köpte han ett fodral till den där. Det var ju så det skulle vara då. Man skulle ha ett läderfodral med ett motiv på utsidan. Och sen var det också så att det bodde många predikanter hemma hos oss som var tillresande. Och då bad han de predikanterna som var hos oss just då, när det var aktuellt med någon sångbok, att skriva en bibelvers i sångboken. Och så småningom så blev det min tur. Och så fick jag den där Sions toner. Och i den så hade då Tore Nilsson från Agnäs utanför Umeå. Han var ju en känd predikant. Han skrev ett bibelord. Och när jag satt här och läste om väckelsen så kom jag ju att tänka på det här bibelordet. Och det var mästaren är här och kallar på dig. Och det där bibelordet har inte jag tänkt på. Och jag minns att jag tyckte inte så mycket om det där bibelordet, för att det gav mig liksom ingenting. Jag tyckte ju att jag var ju ett Guds barn, och då var det väl klart med kallelsen ungefär. Så det där har legat bara. Men så läste jag om det där. Och vi kan läsa texten som det där är hämtat ifrån. Och det står i Johannes 11. Och jag ska läsa lite verser där. För det är, jag tycker att det är ganska viktigt. Och det är om Marta och Maria och Lazarus. Och det står så här. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania i den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och det var hennes bror Lazarus som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: Herre, den som du har kär ligger sjuk. Jesus hörde det och sa: denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till Guds ära, så att Guds son blir förhärligad genom den. Och så står det: Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Sen står det om då ett samtal som Jesus hade med lärjungarna och så vidare. Vi hoppar över det och så går vi vidare från vers 17. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 15 stader därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du varit här så skulle min bror inte dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: mästaren är här och kallar på dig. Så snart Maria hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Och det här har vi alla läst många gånger. Men det var en sak som jag fastnade på och som blev så betydelsefull för mig. Och det var det här att Marta gick till sin syster Maria och viskade till henne. Hon viskade. Och om man tänker på situationen här så var det ju så att det här hemmet med Marta och Maria och Lazarus, det var ett hem som Jesus älskade och de älskade Jesus. Det finns inget ställe i Bibeln där man liksom får uppleva det här att Jesus verkligen älskade att umgås med människor på det sättet. Och ändå så var det så att Jesus kallade på Maria. Och varför var det så? Ja, jag tror att det var så att Maria, hon var uppgiven. Hon hade stängt in sig. Och hon satt där tillsammans med alla de som hade kommit hem till hemmet för att sörja att Lazarus var död. Och hon var instängd i någonting. Hon hade liksom gett upp hoppet, tänker jag. Och var fastlåst i sin tankevärld. Och så kommer Marta. Och så viskar hon till Maria att Jesus vill att hon ska komma. När vi läser ett sånt här bibelord, när Jesus kallar på oss, då tänker vi mest på den ofrälste. Men här var det inte den ofrälste som blev kallad, utan här var det den frälste. Den som var överlåten, kanske mer överlåten än någon annan till Jesus. Ändå så kallar Jesus: kom. Det där blev så viktigt för mig. Jag förstod innebörden i det bibelordet som jag hade fått som 12-13-åring. Men det var först nu. Och jag tänker samma sak. Jag upplever starkt att jag skulle ställa eller ropa ut, viska ut: Jesus kallar på dig. Han kallar på dig. Och jag är helt övertygad om att Gud vill att jag ska säga det till er som har kommit hit idag. Vad gjorde Maria? Jo, hon steg upp och gick. Och uppenbarligen så sa hon ingenting. Det står det att de trodde att hon skulle gå till graven för att sörja. Och de hängde på. Men det var ju inte det som var meningen, att Maria skulle gå till graven för att sörja. Utan Maria skulle gå till graven för att få vara med om ett under, ett mirakel. Och jag tänker så här, att det är mycket som händer i församlingen idag. Man upplever, eller vi upplever säkert allihop, en rörelse i andevärlden. Det är helt fantastiska saker som vi får vara med om. Vi har ungdomar som predikar. På sista bönemötet så var det 4 unga män som var där för att söka Gud. För att be till Gud och för att överlåta sig till Gud. Vi döpte 4 14-åriga pojkar. Det är rörelse. Men jag tror att Gud vill väldigt mycket mer. Och jag tänker också så här, att vad heter han, Albin, frågade mig vad jag skulle predika om. Och då svarade jag: garderoben. Det är ju populärt med garderoben idag. Men det finns många garderober. Och jag tänker att vi har alla garderober. Det är liksom, jag fick som en bild här i morse, Att vi står i en garderob och så kikar vi ut lite grann. Vi öppnar dörren på glänt lite grann. Och så går vi går på gudstjänsten och kikar ut genom springan. Och sen när gudstjänsten är över, då stänger vi dörren. Jag tänker att det finns flera här idag som upplever att Gud talar till dig om någonting och kallar dig. Och det behöver inte vara några märkvärdiga saker. Det är ingenting som vi behöver gå och basunera ut. Gud viskar till oss. Det finns en inre röst hos oss allihop. Och jag ska berätta ett exempel på vad jag menar. Det var en kvinna som var frälst, troende, och som gick för att handla. Och på affären så tänker hon på plötsligt en tanke att hon ska köpa toalettpapper och gå till en kvinna i närhet. Och hon kastar ju bort den tanken. Det kan jag väl inte göra. Jag kommer inte gå och köpa toalettpapper och ge bort. Och så gick hon vidare in i affären. Och den här tanken kom tillbaks flera gånger. Och så till slut så köpte hon toalettpapper. Och så gick hon till den här grannen. Och hon blev så tacksam över det. Hon kunde inte tro att det var sant. För hon låg i en våldsam magsjuka och hade inget toalettpapper. Men det var Gud. Det var Guds omsorg. Det kan vara sådana enkla saker. För inte så länge sedan så hörde jag en ung kvinna berätta, jag har berättat det här på något bönemöte tror jag, om att hon var ute och sprang en motionsrunda som hon brukade. Och det var ju inget märkvärdigt med det. Sen får hon på håll fick hon se en äldre man komma lunkande. Och så fick hon en ingivelse, en tanke, att hon skulle stanna och be för den här mannen. Nej, det kan jag ju inte göra. Jag känner ju inte han. Jag vet ju inte vad det här är för någonting. Fortsatte och sprang, men när hon kom fram så stannade hon i alla fall. Och så säger hon att jag heter Miriam. Och jag brukar be till Gud för människor. Är det någonting som du vill att jag ska be för? Ja, han blev ju som lite generad. Men jag ser nästan ingenting med ett öga. Så Miriam, hon la handen på hans axel. Och så bad hon enkelt: gode Gud, låt den här mannen få sin syn tillbaks i Jesu namn. Och så sprang hon vidare. Det gick någon dag och så fick hon ett telefonsamtal ifrån en god vän som berättade att hon hade varit ute och sprungit i skogen, samma motionsrunda. Och så på ett visst ställe så låg det en lapp på marken. Så hon stannade och läste på den där lappen. Och då var det den här äldre mannen som hade skrivit en lapp och lagt på den plats där förbönen ägde rum. Och där stod det att han hade fått sin syn tillbaks. Tänk vad enkelt. Inte var det så svårt. Och man kan fortsätta med många sådana här exempel. Men det jag tänker på mest, det är att vi ska lyssna. Lyssna. Och jag är säker på att du känner igen när Gud talar till dig. Vi har haft mycket skeenden, haft många olika skeenden i församlingen. Vi har fått många profetiska tilltal om helande och märkliga under och tecken som ska ske i församlingen. Vi har haft helande dagar, vi har haft förbönssamtal. Men det har liksom runnit ut. Och jag tror att det är en ny våg som ska komma. Väckelsen kommer ju inte på samma sätt. Inte kommer den väckelse där vi ska böja knä på stubbarna ute i skogen. Det kommer att ske på något annat sätt. Men vi måste förbereda våra hjärtan. Och jag tror att det är så att längtan efter Gud, den är avgörande. Gud tvingar sig inte på oss. Och jag tycker det är så fantastiskt det som sker på de här bönemötena som vi har på tisdagskvällarna. Och det var ett tilltal som Ann-Sofie fick. Att hon skulle ta tag i det här. Det var en kallelse som hon fick. Och det är helt fantastiskt det som händer. Det sker helanden. Förvandlingar. Men det bästa av allt, det är att det blir en gemenskap. Det är där vi lär känna varann. På djupet. Och det är det jag menar med att med den här garderobstänket. Alltså vi stänger in oss. Vi måste öppna upp oss. Vi måste be om hjälp. Vi måste tala med varann. Behöver du förbön? Behöver du hjälp med att be? Kanske du är ung och behöver en mentor som vill följa dig och hjälpa dig att växa. Eller vad det nu är för någonting. Det finns så många saker, men vi måste bejaka. Vi måste ut ur garderoben. Precis som Maria. Hon lämnade den här sunkiga tillvaron hemma i rummet där det var bara gråt och elände och sorg. Och klev ut och fick vara med om ett mirakel. Tänk vilket mirakel. Och vi vet inte vilket mirakel som väntar oss. Men öppenheten för vad Gud vill. Och det är så att vi ibland säger att jag vet inte vad Gud vill. Men jag säger att det vet du. För det är inte så svårt att känna igen det. Det som förhärligar dig själv och ditt eget liv. Det är inte säkert att det är från Gud. För Gud ger inte äran åt någon annan. Det är han som ska ha äran. Det som förhärligar Gud, det är från Gud. Och det är så mycket som rör sig. Vi har aldrig varit så attackerade som vi är nu. Och det är nästa huvudbudskap som jag vill förmedla den här stunden. Jesus, han kommer snart. Aldrig förr har vi sett så många tecken. Tecken runt omkring Israel. Men också tecken hos oss själva. Så mycket ondska som finns. Så mycket självupptagenhet som finns. Och jag upplever så starkt att vi ska öppna oss. Vi ska lyssna, ta tid och vara stilla. Inte bara kika ut en stund på söndag förmiddag och sen stänga garderobstörn. Och jag tror att vi måste öppna upp för den här gemenskapen. Vi har inte svårt för att prata. Vi pratar gärna om ditt och datt, både före gudstjänsten och efter gudstjänsten och överallt. Men det djupa, det stänger vi in oss. Man vill inte dela. Man vill inte tala om att jag är så attackerad, jag behöver hjälp. Jag hade en lång period i mitt liv för ett antal år sedan när jag hade det jobbigt. Jag kunde inte säga att jag älskar dig, Jesus. Jag kunde inte sjunga det med hjärtat. För jag tänkte att, är det verkligen sant? Är det verkligen sant att jag gör det? Visar jag det med mitt liv? Och det blev så allvarligt för mig. Vi kan ju lätt sjunga med här. Det går väl bra att göra det. Och det är ju roligt att sjunga. Men det är orden och det är hjärtat. Och det blev så allvarligt för mig. Idag kan jag säga det. Jag älskar Jesus. Och jag ser fram emot att jag ska få kliva in genom himlens port. Det är mitt mål. Och då måste jag också ta vara på den tiden som är här. Innanför eller utanför. Det är mycket som lurar. Det är mycket ondska, mycket attacker. Och när vi stänger in oss i garderoben så då lurar vi oss. Vi låter oss bli lurade. Och det är klart att jag tror inte, det är inte alltid som revolutionen kommer bara så där i en församling. Ibland slår den helige ande ner. Men jag tänker ofta på Ivan Karlsson när han predikar. Han talar ofta om växandets princip. Vi växer. Vi växer. Det är växandets princip som gäller i Guds rike. Det är grundregeln. Och jag minns också, jag ska sluta med det. Jag läste en bok. Jag tror att det var Max Lucado som är en känd amerikansk författare. Och den boken handlade om att vi får komma till Jesus som vi är. Men han vill inte att vi ska förbli som vi är. Det är en skillnad på att komma till Jesus och att vara med Jesus. När vi kommer till Jesus, då börjar växten. Då börjar överlåtelse. Då börjar förvandlingen. Och det är liksom en dubbel nåd. Nåden för att bli frälst. Och nåden på att varje dag få leva tillsammans med Jesus. Och gensvara på det han vill i mitt liv. Och det behöver vi inte alltid passionera ut. Ibland viskar han. Det handlar om Jesus och dig. Och vad du har för uppgift. Vad du har för gåvor. Så jag vill bara säga det. Var frimodig. Kom ut. Det finns många som du kan samtala med. Du kanske längtar efter ett andedop. Eller något annat. Men gör det inte i tysthet. Utan öppna upp. Det finns ingen som har överlåtit sitt liv till Jesus. Och som har ångrat det. Det finns ingenting att vara rädd för. Det vi ska vara rädd för, det är att vi blir lurade. Så, ta vara på det. Jag tackar dig Jesus för att du vill att vi ska umgås med dig. Att du vill ta oss vidare in i en relation med dig som aldrig ska svikta. Jag tackar dig för att du vill förvandla våra liv. Du vill lära oss att gå på dina vägar, att utföra dina uppdrag. Jesus, jag ber att du välsignar de här orden på vars och ens hjärta. Kom helige ande och var med oss och hjälp oss att få bära den frukt som du har utsett oss att bära. Jag ber om det i Jesu namn. Jag glömde en sak som jag kom på nu under bönen som är viktig. Och som också har kommit till mig på ett väldigt starkt sätt. Det står så här i Matteus 10:1. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Jesus gav makt. Och i missionsbefallningen i Matteus 28 så står det att, säger Jesus, mig är given all makt i himlen och på jorden. Och så kommer det. Gå därför ut. Vi har fått makt. Jesus är med oss varje dag. Och vi har fått makt att förmedla makten, kraften, helandet, befrielsen, upprättelsen ifrån Jesus. Vi har fått den makten. Vad innebär det? Jo, det innebär att vi är maktutövare. Tänk på det. Vi är maktutövare. Vi ska inte krypa. Och det var ju så också, vet ni, att Jesus, han sa, jag gör ingenting som inte min far har sagt mig att jag ska göra. Därför är det viktigt att vi också lyssnar på vad den helige ande manar oss att göra. För om den helige ande säger åt oss att göra något, då är Jesus med oss. Och då kan vi vara frimodiga. Amen.